Jag tänkte idag få tala om det jag skulle vilja kalla för trons grund. Tron är ju väldigt ifrågasatt i vår kultur. Och märkligt nog är ju vår kultur på den punkten unik. Ingen kultur i någon del av världen har det påståtts att det finns ingen... Det finns inga andliga realiteter. Och jag tänkte att vi skulle ta emot den utmaningen. Vad har jag för anledning att tro? Det intressanta är ju att den kristna tron gör anspråk på att vara sann. Den skulle ju kunna inskränka sig till att vara någonting som förmedlar livsglädje eller på annat sätt skapar händelser i samtiden. Men grunden är att tron är ett budskap som är sant. Lustigt nog fanns det i Tyskland en teolog i början av 1800-talet. Han hette Friedrich Schleiermacher. Efternamnet betyder en som gör en slöja. En slöjtillverkare. Han fick en god tysk kristen uppfostran. Och det var ju oftast ord och inga visor. Halvvägs genom hans prästutbildning vill jag minnas det var som han. Han tappade tron totalt. Undrade, vad gör jag nu? Ja, då gick han så att säga ett tuppfjät åt sidan. Och blev filosof istället. Ägnade sig åt religionsfilosofi. Och han förklarade att tron är inget annat än känslor. Tron är en känsla, kort och gott. Vad som än har hänt i den faktiska historien så är det inte så intressant, menar Schleiermacher, utan man tror därför att något har hänt med en själv. Han reducerade tron till att bli en känsla. Och idag är det ju så att man tänker sig att man kommer till något bröllopsparty eller något där man träffar många som man får mingla med och som man inte känner. Om du då sträcker fram handen och säger att du heter Pettersson och är pingstpastor, så är du genast stämplad. För att man tänker omedelbart att jaha, det här är nu en människa som kan manipulera känslor. Hela deras förkunnelse, hela deras verkan är ett enda spel på känslor. Och nu är det ju så att tron kan leda till känslor, men behöver inte kännas någonting. För tron handlar ju i grunden om faktiska historiska händelser som man efter moget bedömande kan bejaka i sitt liv. De här historiska händelserna kan ju delvis bekräftas av arkeologi och ibland också av astronomi. Om det står om någon händelse att det samtidigt inträffar en solförmörkelse, så kan du räkna ut på minuten när den händelsen ägde rum. Och då får man ofta möjligheten att bestämma en rad händelser både före och efter. Därför det finns mycket tidsangivelser i Bibeln. I konung X sjätte regeringsår hände i sig. Och i den andra konungens 20:e regeringsår gick allt i putten. Alltså man refererar ofta till härskarna och deras regenttid. Det finns alltså en del bekräftelser. Men samtidigt så är det ju på den historiska arenan som den kristna tron verkligen har fått ta stryk. Därför att man säger att det där kan inte ha hänt och detta kan inte ha hänt. Vi river ut det här bladet ur Bibeln, vi tar upp pennan och stryker över den här texten. Och man kan ju tolka fritt vad som helst till vad som helst. Den här liknelsen om talenterna, den låter ju som en reklamfolder ifrån Nordea. Att nu ska ni verkligen åtminstone sätta in på banken. Så vi får hantera dina pengar som du inte kan sköta. Den här tvivelsverksamheten den ledde ju så småningom till det vi kallar ateism. Människorna säger i sina hjärtan, det finns ingen gud. Ja. Men den tyngsta kritiken handlar om att man räknar antalet sinnesorgan. Det brukar ju ofta tala om 5 sinnen och är man okkult lagd så har man ett 6:e sinne. De 5 är syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Inget av dem duger för att uppfatta Gud. Och därför menar ateisterna att det måste vara en samling myter, sägner, skrönor, fantasier, poesier, vad du nu vill kalla det. Men vi ska ge oss i kast med just de här frågorna. Och jag vill börja med att läsa versen efter det som Charlotte läste, nämligen Första Mosebok 2:7. Det står så här. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Den här texten talar om att vi är skapade av 2 råmaterial. Det ena är fysik och kemi. Det andra är ande, livsande. Och vi förleds ofta till att dela upp människan i ande och kropp. Och vid ett tillfälle skrev Paulus så här, Första Thessalonikerbrevet 5:23. Må fridens Gud själv helga er helt och hållet. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Här låter det som att Människan är ande, själ och kropp. Men i det stora hela bekänner sig Paulus till två verkligheter. Han talar om kött och ande. Köttets gärningar är sig, men andens frukter är andens frukt är så. Och då bejakar han alltså de två grundmaterialen i våra liv. Och när en människa dör så skiljs anden ut ifrån kroppen. Vi kan gå med Jesus när han uppväckte Jairus dotter. Det står så här i Lukas 8:51-55. När han kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus, Jakob, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sa: gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: flicka, stå upp. Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Alltså håller vi fast vid utgångspunkten två råmaterial. Men jag föreställer mig att när ande och kropp liksom flyter in i vartannat så uppstår det vi kallar själ, som en förening av ande och kropp. Och det intressanta är att det vi nu talar om, det diskuteras ganska mycket och har präglat på senare år en hel del av den kristna bokutgivningen. Jag syftar på det man kallar nära döden upplevelser. Kortvarigt döda som väckts till liv och återuppstått. De kan rätt ofta berätta om att de har varit med om någonting under den tid då kroppen klassades som död. Man har lämnat kroppen. Ibland så har personen i fråga svävat under taket och tittat på vad som sedan hände och tyckte att det kändes förfärligt knepigt att se sin kropp. På det viset, det är vi ju inte vana vid. I USA har det skrivits rätt mycket om det här. Det började någon gång i början på 70-talet. En läkare och pastor som hette Raymond Moody gav ut en bok som hette Life After Life. Livet efter livet. Och den här boken råkade hamna i händerna på en amerikansk hjärtläkare, kardiolog. Och han blev arg när han läste den och tyckte: vad är detta för skräp som bokförlagen ger ut? Bättre var det förr i världen. Ja, det vet jag inte vad han sa. Men han har i alla fall beskrivit hur han tyckte att det här var botten. Och han satte sig före att bevisa att så här är det inte, utan detta är bara fantasier. Så han la upp en undersökning. Som hjärtläkare hade han ju god tillgång till folk som varit kortvarigt döda. Och han gjorde ett frågeformulär som han, och han konfronterade alla som blivit återuppväckta med detta frågeformulär. Och det var någonstans i storleksordningen 20-25% som hade något att berätta. De flesta talade om att man hade gått genom en tunnel, mött anhöriga som hade varit döda och en ljusgestalt. Och det lät ju väldigt intressant. Men somliga stannade kvar i rummet där kroppen låg och kunde ge väldigt detaljerade beskrivningar av återupplivningen. Och det var ju lustigt nog något som man kunde kontrollera. Den här tunneln och ljusgestalten och så vidare är ju inget man kan kontrollera. Det kan ju vara fantasi. Men jag menar att vi ska vara försiktiga med den här sortens budskap. För att Gud har en gång sagt att vi ska inte ta råd från de döda för de levande. Och Jesus uppväckte ju flera personer från de döda. Petrus uppväckte Dorkas i Jaffa. Och alla kanske hade gjort nära döden upplevelse. Tänk Lazarus. Han blev uppväckt efter 3 dygn. Tänk om han hade haft en nära döden upplevelse. Eller ja, inte nära ens, utan en döden upplevelse. Inte ett ljud står i Bibeln. Detta tycks vara en helt ointressant fråga. Kanske till och med förbjuden mark. Men att vederbörande kan ge noga beskrivningar av hur återuppväckningen skedde. På en hjärtklinik så är det ju ofta så kallad defibrillering som ska genomföras. Och det är en rätt dramatisk historia när kroppen spritter till när man kör ström igenom den. Och om dessutom den återuppväckte kan berätta vem det var som skötte den här maskinen och vad de sa till varann och så vidare. Det blir allt mer troligt att människan är ande och kropp. Och detta är ju en svår nöt för många medicinare och medicinskt forskande. Hur ska vi då se på det här? Ja, jag menar att det vi ska se, det är att människan lever i 2 världar. Inte att människan består av 2 saker. Men verkligheten som vi lever i är en fysisk verklighet och en andlig verklighet. Och det är som att man befinner sig i ett rum. På ena ett avlångt rum. På den ena kortväggen finns ett fönster som vetter ut emot den fysiska verkligheten. På den andra kortsidan finns ett fönster som istället illustrerar andliga händelser. Du finns i rummet. Du har lov att titta i vilket fönster som helst. Men vi är så upptagna med att titta genom det materiella fönstret att vi hamnar i den sitsen att vi tror att detta är allt. I Indien, inom hinduismen, har man ju laborerat väldigt mycket med meditationer, yoga och så vidare. Och det kan man där göra så till en grad att den fysiska verkligheten får ett sken av overklighet över sig. Ibland så kallas den fysiska verkligheten för maya, vilket betyder just sken eller skenbar. Det skenbara. Därför att man menar att bakom varje fysisk händelse så finns ett andligt skeende, en andlig process som har skapat den fysiska. Och det är bara slutprodukten, och det väsentliga, det intressanta är vad som sker i det andliga utsiktsområdet. Så vi lever alltså i två världar. Nu ska vi återgå till det vi började med, nämligen att räkna sinnesorgan. För i och med att vi bejakar att människan också är ande, så har människan fått ett sinnesorgan som kan uppfatta Gud. Och det betyder att vi med auktoritet kan hävda att det här är inte en fråga om fantasier, utan vi har goda möjligheter att upptäcka Gud och att bekanta oss med honom. Hur ser då det här andliga fönstret ut i vårt vardagsliv? På bussen, i spårvagnen, på jobbet. Där tror jag att den andliga dimensionen i människan är det vi kallar intuition. Man kan känna med andra människor. Inlevelse kallar vi det ibland, och ska vi riktigt ta till så kallar vi det för empati. Bibeln talar om människans ande som ett sinnesorgan och kallar det samvete. Samvetet är inte Guds röst. Samvetet är ett öra med tillhörande tolkningsområden. Vi kan ge varandra dåligt samvete. Vi kan ge varandra rättfärdighet. Man kan känna första gången man möter en människa att denna charmiga, roliga och intressanta person är jag rädd för. Varför blir jag det? Jag gifter med honom, får du se. Alltså, man kan inte förställa sig i det här sammanhanget. Utan det handlar om vad vi ser och vad vi riktar blicken emot. Paulus skriver så här i andra Korinthierbrevet 4. Därför tappar vi inte modet. Han har beskrivit hur tufft det är att vara apostel. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi har ett behov också som kristna att titta i det andliga fönstret. Och det kan vi göra till en nästan rutintillsägelse eller rutinanklagelse. Du ska läsa Bibeln så ordnar sig allt. Det behöver du visst inte göra. Men för många människor, kanske för oss alla, så behöver vi både det heligas gemenskap och Bibelns bekräftelse. Vi lyssnar till Paulus i Kolosserbrevet 2, 6 kapitlet. Nej. Andra kapitlet och 6 vers till 10. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Se upp med filosofin, säger Paulus. Därför att filosofin kan man se i det materiella fönstret. Där kan man lägga ihop det ena med det andra, och många grenar av filosofin, vetenskapsfilosofi och kan man syssla med utan att kännas vid det andliga fönstret. Men det vi ska titta efter, det är Jesus Kristus. Och vi fortsätter i Kolosserbrevet. Jag tar nu 3 kapitlet. Från vers 4 till 6. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Men det här låter ju som det var enklaste sak i världen. Döda otukten och orenheten och lidelsen, lustan och girigheten i ditt liv. Annars blir Gud arg på dig. Och det låter ju som ett ganska underligt evangelium. Men Paulus har alldeles innan verserna före beskrivit just hur viktigt det är att vi har tid ihop med Herren. Det står så här, 3 kapitlet från början. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Du, ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Sök det som är där ovan. Det kan ge oss kraften att bryta med sånt som kanske blivit både begär och missbruk i ens liv. Man kan ju missbruka nästan allt. Hebreerbrevet skriver i 12 kapitlet en välkänd text. Andra versen, Hebreerbrevet 12:2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och vi kan också titta i Romarbrevet 8. Nej, nu sa jag fel. Romarbrevet 6 ska det vara. 6 och 11. Så skall också ni se på er själva när döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Hur ska vi se på oss själva? Hur ska vi se på varandra? Vilken verklighet är verkligast? Ja, det är ju den som varar i evighet. Och vi har utrustats med en ande som kan på olika sätt möta Guds heliga ande, ta emot honom. Hur går det till? Ja, det kan man göra på många sätt, rent personligt. Somliga väljer en text där Jesus agerar, läser den texten och stannar kvar i den. Och under bön om att Gud ska ge en förståelse för människan Jesus. Du vet, man kan läsa många texter om en person. Men det är först när du möter den personen som du säger att nu har jag chansen att känna honom. Och evangelierna är ju egentligen om Jesu person. Men att möta Jesus i evangeliet kan ju bli en annan sak. Om vi längtar efter att få ta emot Jesus, så kanske just meditation av det här slaget över påskens händelser kan ge ett helt nytt ljus över både frälsningen och Jesu person. För andra är det så att man kanske har en fråga, någonting i tron som man inte förstår, och att man börjar ge sig ut på en vandring. Jag ska inte ge mig förrän jag har sett vad den här skenbara konstigheten står för. Och det kan bli en livslång resa i världens mest spridda bok. Vi har all anledning att känna glädje och att inte ta åt oss av all den det förakt som man ofta vill lägga på oss när man säger att vi är vidskepliga och vi är sekterister och vi är fanatiker och fundamentalister. Och det finns ju många etiketter. Men som sagt, människan är också ande. Och Gud vill ha tillbedjare som tillber honom i ande och sanning. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har utrustat oss så rikt och så underbart. Och vi ber att du skulle fördjupa vår förbindelse med dig. Att vi fick använda, ville använda, kunde använda mer tid för att, så att säga, få en direkt uppfattning om vem du är. Att Bibeln inte bara är en bok om dig och ditt rike, utan är en bok där du själv uppenbarar dig. Och vi får känna in vem du är och förstå något av den väldiga kärlek som ryms i dig, Herre. Vi vill också vända oss till dig och be om rening över våra liv. Här är även de av oss som är snälla, skötsamma, präktiga, behöver rening i ditt eget blod. Så att du förlåter oss alla synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är två skilda saker. Och vi ber att du ger oss båda här och nu som en gåva. Jag ber för var och en som har ett anklagat samvete, som kanske har lärt sig tidigare i livet att alltid gå med samvetsförebråelse och självanklagelse. Jag ber att vi alla ska bära det med oss som en skatt. Att det rena samvetet är ett uttryck för den helige andes startkapital i våra liv. Man kan inte bli mer frälst än frälst. Var och en som uttalar ditt namn i tro ska bli frälst. Och det är en glädje och en trygghet. Du har gett oss friheten att bestämma om vi vill ha med dig att göra eller inte. Tackar vi ja, så gör vi det. Herre, vi vill tacka ja av hela vårt hjärta. Låt den här dagen få ge oss en liten tankeställare under frågan: vad fyller vi vår själ med? Det betyder inte att du ska sluta läsa deckare eller kokböcker. Men att också få den andliga näringen som en motvikt. Hjälp oss få den balansen här. Amen.